Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Jag heter Leif Bratt och samtalar i kommande program med Douglas Weiberg om hans syn på en möjlig samhällsutveckling som leder till en hållbar välfärd. Välkommen Douglas. Jag vill börja så här. Du har ju skrivit en bok och det är därför det har väckt mitt intresse att prata med dig. Du har skrivit en bok som heter Inte en siffra rätt, herr minister. Man kanske inte ska kalla det bok, förlåt mig, men mer en stridsskrift då. Den är nämligen på 78 sidor, så det är tung läsning mentalt men inte fysiskt. Man klarar att läsa 78 sidor. Men i alla fall, du skriver där i inledningen och då citerar jag. Efter att i mer än 20 år studerat hur politiker styr samhällsutveckling åt totalt fel håll känner utmanaren sig nu manad att visa att det finns andra alternativa lösningar på samhällets problem. Och lite längre ner. Vi behöver inte fler bidrag, byråkrater och politiker vars enda mål här i livet tycks vara att bevaka sina egna positioner i ett politiskt status quo. Med den inledningen så undrar jag vad du hade för världsbild vad det gäller den svenska samhällsekonomin när de här tankarna dök upp i ditt huvud. Kanske för en 15 år sedan eller någonting sånt, tror jag att det var.
Ja, det stämmer ju.
Alltså, förlåt, men alltså, vilket fundament, alltså mentala fundament hade du? Vad var din världsbild när du började här?
Ja, alltså världsbilden började ju successivt när jag satt på en strand nere i Teneriffa på 80-talet och började tänka på att det här kommer att braka åt skogen. Och vad var det som gjorde då initialt att jag började få de delarna? Jo, det var ju bland annat befolkningsutvecklingen och det var ju den enorma tillväxten av dåliga produkter som gjorde att jag började bli intresserad och började skriva så smått, eller rättare sagt, jag sparade en massa bra artiklar från olika tidningar och la dem på hög under många, många år. Och till slut så skrev jag en bok då 2013. Men jag var redan 1992 inne i televisionen och gjorde ett program där jag pratade om att man skulle ta bort alla bidrag för barnfamiljer och istället ge dem 0% i skatt under 18 år. Och det presenterade jag då för Bo Lundgren som var då finansminister och även på andra håll i högsta ledningen. Men det var ju inte någonting som föll på läppen. Men vad det gäller, man kan säga den bakgrunden jag tänker på som jag är ju att Apollo 8 visade på alla de möjligheter som finns att från ett beslut verkligen genomföra något. Den beslutet som Kennedy samlade alla sina forskare och militärledning att genomföra en uppskjutning runt månen. Det beslutande var 25 maj 1961 och han sa att 1970 skulle det vara fullföljt det här programmet. 1968 så sköt man upp den här månraketen med 3 astronauter i och runda månen och gjorde alltså det här som i stort sett man kan säga var nästan omöjligt. Alltså tekniskt, när man tittar på de datorerna där som fanns i den här Apollo 8 så svimmar man liksom. Det var så nybörjaraktigt så det var rent skrämmande. Det fanns ingen programmering egentligen utan man tryckte på knappar för att man skulle få den ena eller andra att fungera. Så det var hur den kunde runda månen begriper jag inte. Sen har vi den stora biten som jag inte ser någon diskussion alls om idag. Det är ju befolkningsutvecklingen. 1900 så hade man 1,5 miljarder på jorden. Idag har vi runt 8 miljarder på jorden. Alltså 5 gånger mer på cirka 100 år då. Styvt 100 år. Och man kan ju tänka sig själv om man har ett klimathot. Om man vill förbättra. Man säger att det är ju, man sätter ju all tilltro till att all tillverkande industri ska göra hela den här förbättringen. Man vill inte göra några inskränkningar på människors bilresande, flygresande och så vidare. Köp, köpande och så i allt den här delen, utan det ska fortsätta precis som det är. Och om man då femdubblar allting bara med befolkningen, så har man ju en otrolig uppförsbacke att liksom klara av den här historien.
Det är ju inte bara, om man säger att den konsumtionsnivå vi hade, säg år 1900 då, den var ju, alltså, säger vi en potatis per dag. Nu kanske jag käkar fem potatisar per dag, så egentligen har vi kanske fått 25 gånger mer, alltså högre produktion, för det är mer befolkning och varje individ vill äta mer. Ja. Eller köra fler bilar.
Självklart så har ju det här, alltså befolkningsutvecklingen har ju bidragit till att bruttonationalprodukten, alltså tillverkningen av varor och tjänster, har ju ökat från 1960 sju gånger. Vi har sju gånger på bara 60 år. Sju gånger högre bruttonationalprodukt. Och det är klart att om befolkningsutvecklingen är den rasande farten, så blir det automatiskt en högre bruttonationalprodukt. Plus att vi har ju en teknikutveckling som går rasande fort och alla vill få fram sina nya produkter. Och det är det som jag har får höra, det som jag hoppar på mest, är att alla pratar om tillväxt. Vi måste ha tillväxt, och att det är tillväxt, annars har vi inte råd med allting. Ja, då säger jag, men vi behöver inte ha tillväxt av alla dåliga produkter. Alltså alla produkter som går sönder direkt, de behöver vi väl inte ha. Vi kan väl ha produkter som håller, som vi kan reparera, som vi kan återvinna och som vi naturligtvis kan förbättra hela tiden.
Men det här tänket då, alltså alla företag vill ju sälja mer och alla företag vill ha en större marknadsandel. I min ungdom, 20-årsåldern, 25-årsåldern, då sålde jag på frisör. Min pappa hade startat en firma, jag har pratat om det här förut i en andra radioprogram. Men i alla fall, då hade vi en, vad man säger, en agentur. Vi hade ensamrätten att sälja en klippmaskin, kapa av håret. Och den hade ett sånt rykte att den var outslitlig. Alltså, ja, vi hade inte ens en verkstad för att kunna serva den. Det var så sällan det hände någonting med den där maskinen. Men så plötsligt började vi få in, från i princip noll maskiner att reparera, så började, jag ska säga inte rasa in, men vi sålde fler och fler reservdelar och lagade väl någon maskin också. Och efter ett tag kom vi underfund med att de hade ju försämrat alla komponenter. Så hållbarheten sjönk drastiskt. Och då ska jag så säga att det praktiska eller konkreta exemplet, det är ju att jag hade en herrfrisör i Gamla stan som när jag besökte honom sa, jag tror nog jag ska köpa en klippmaskin. Den här jag har nu, den har ju gått i sen jag var lärling, och det är 40 år sedan. Så jag kan ju inte se utan. Så för säkerhets skull så köpte jag en klippmaskin. Och sen säger vi ungefär ett halvår senare, så gjorde jag ett besök hos honom. Och då sa han, ja, vilken tur att jag köpte en ny maskin, för nu har den gått sönder. Ja, men det var väl bra det. Ja, det var inte den gamla maskinen som gick sönder, det var den nya. Så att alltså, den 40-åriga maskinen höll fortfarande, men den han hade köpt för ett halvår sedan, den hade redan gått sönder. Och det var ju ett sätt att få sälja fler klippmaskiner. Tyvärr blev det ju motsatt effekt. För folk blev, de hade ju förväntningar. Nu upplevde de att de köpte skrutt. Mm. Så den dog ut, maskinen. De bet sig själv i tummen, eller vad man säger, genom att försämra kvaliteten.
Och de gick väl antagligen i konkurs också?
Ja, de hade andra produkter. Jag vet, vi hade bara den här maskinen, så det vet jag inte. Sen gjorde jag andra saker. Så.
Men den försvann väl från marknaden?
Ja, det gjorde den.
Ja. En jättefin produkt som försvinner från marknaden.
Ja, bara för att man är girig och vill sälja mer.
Mm. Du har ju mitt exempel också med min mor här som bodde i Fårdala. Hennes kylskåp, det höll ju i 40 år. Och idag har jag köpt ett par kylskåp. Ett höll i 2 år och ett höll i 6 år. Alltså man tänker att ett kylskåp då kanske håller i genomsnitt 5-10 år. Det säger 5 år. Mot 40 år. Då är alltså, det är 8 gånger fler kylskåp som säljs. Men vad innebär det för hela världen? Alltså 8 gånger fler produkter än vad vi egentligen skulle behöva.
Men sunt
bara den enkla, en enda produkt. 8 gånger fler. Ja, klart, produktionen tycker jag det är fantastiskt.
Ja, och politiker.
Och politiker tycker jag, ja, nu ökar ju bruttonationalprodukten och nu producerar vi ju mer och nu går det jättebra. Alltid. Men alltså, ur jordens synpunkt, så ur våra kommande generationers synpunkt, så kommer ju inte de att vara glada. De som kommer fram nu om 50-100 år kommer ju verkligen inte säga något positivt om den här generationen. Mm. Det kan jag aldrig tänka mig. Utan om vi inte snabbt sätter ett värde i att det håller. Alltså 50, 60, 70-talsprodukter i Sverige var ju fantastiska. Det finns alla möjliga. Väldigt konkurrenskraftiga och bra produkter. Men blir ju utslagna utav enormt låga löner och grejer från Asien, från Kina med mera. Lågprisprodukter som slår ut svensk kvalitetsproduktion. Och det är ju det vi står i nu. Mm.
Men om vi ser din grundbult i det är så här, för att vända den här negativa utvecklingen, alltså miljöbelastningen, så måste vi ställa om vår produktion och vi måste producera alltså materiella saker. Vi måste producera mindre av materiella saker. Så ingen högre bruttonationalprodukt tillväxt på grund av prylar, om jag säger så. Men hittar du på den politiska arenan, hittar du någon parti som delar din uppfattning? Är det här genomförbart, menar jag? Alltså, finns det politisk vilja?
Alltså, man kan ju säga att självklart så ligger inte det i något politiskt program, för det är ju egentligen ingen som går att sälja in. Det går ju inte, alltså med den medvetenhet och den medvetenhetsgraden som vi har hos människor, så allra helst när media bara pumpar ut vad som händer idag och inte någonting om vad kommer det här innebära för framtiden. Exempel som jag pratar om befolkningen eller om den totala tillväxten. Det finns ju inte ett ord om det. Befolkningsutvecklingen har jag inte hört på månader eller år att det är en stor fara.
Nu ska jag vara lite elak med dig här, men jag förstår vad du säger. Men det är ju inte bara dagsaktuella saker tidningarna skriver. Vi får ju till exempel veta sådana här kvartalsrapporter från börsbolag. Att de har sålt bra. Det får vi också. Alltså ekonomin idag är ju inte mer än kanske ett år, två, tre år framåt i tiden. Alltså planeringshorisonten är väldigt kort.
Ja, det är ju för att du ska få vinst. Alltså hela den idén med att du ska plocka ut så mycket vinst och alla vill öka 10-15% och det varenda företag vi har en tillväxtprognos här nu på 15% och de är jätteglada för det. Men vi har ju den stora biten som man fortfarande inte har pratat om, det är ju att min framtid ligger i att vi ska halvera produktionen idag och vi ska då ta bort de produkter som vi inte behöver. Vi ska ha kvar alla produkter som är bra för framtiden och som har en lång livslängd och är så kallat hållbara. Vi ska ta bort de andra produkterna. Det har vi inte råd med. Mm. Och sen å andra sidan så ska vi dubblera tillväxten utav tjänster. Och då pratar jag egentligen om billiga tjänster.
Men Douglas, då förstår jag dig. Du ser ett stort problem, det är vår, alltså hur vi producerar vår välfärd idag. Det har konsekvenser för framtiden. Och om jag tolkar dig rätt så vill du då att det ekonomiska systemet ska reformeras, om jag får använda det ordet, så att det sociala och ekologiska systemen fungerar. För nu,
ja.
Vi får klyftor och vi får klimatproblem och sådana saker. Men vad har du för lösningar då för att få det här att fungera? För du kan ju inte bara sitta här och gnälla, utan du måste ju komma
med... Jag skulle aldrig ta upp någonting om inte jag hade någon lösning. Det skulle aldrig falla mig in.
Och hur ser lösningen ut?
Lösningen ser ut så att man måste i stort sett halvera produktionen. Man måste ju veta det att vi talar om att vi har ett fotavtryck nu på 4 jordklot. Vi konsumerar 4 gånger mer än vi får göra i Sverige bland annat, i västvärlden. Och då säger jag, vi kan ju börja med att halvera då produktionen. Och det är klart, det kommer ju alla att gå i taket på. Men samtidigt ska vi dubblera produktionen av tjänster, framförallt då billiga tjänster. Och hur ska vi få billiga tjänster? Jo, då måste vi ändra skattesystemet. Alltså vi måste göra som de här två professorerna som har skrivit en stor DN-debatt. Att vi tar bort all skatt upp till 10 000 kronor i första steget. All skatt och avgifter upp till 10 000. Det betyder att om du har 100 kronor i timmen för en enkel tjänst så tjänar du 18 000 rent per månad. 18 000 rent per månad. Det klarar alla sig jättebra på. Och det är precis de här billiga tjänsterna vi behöver. Vi behöver massor av billiga tjänster. Att ersätta alla dessa onödiga produkter som är. Det är ju bara att gå in och titta på Lyxfällan. Så ser ni hur ungdomar och all beter sig. De köper ju långt över vad de har möjligheter till. På grund av att de kan köpa på kredit och hur många gånger krediter som helst. Det är inget stopp på hur många kreditkort och hur många krediter du kan ha. Det går ju med 10, 20, 30. Det är skyhöga räntor. 30, 50, 100%. Och det är klart att det kan ju vara tillfälligt väldigt roligt och det, men samhällsekonomiskt och framtidsmässigt mot kommande generationer så är det ju fullständigt åt helvete. Det är det inte sagt. Det går inte.
Men får jag säga så här nu för att vara lite inställsam då? Jag upplever ju att du refererar till de här två professorerna, ekonomiska professorerna, som då i januari kom ut med en debattartikel om att skattebefria inkomster. Men du skrev ju om det redan då, 2013.
Jag skrev om det 2013. Jag har ju haft den idén länge.
Så man kan säga, de här, även om inte du är professor i ekonomi, så har du nu fått två professorer att bekräfta dina tankegångar. Och ja. De är professorer i ekonomi.
Ja. I det här fallet så har ni precis gått in på den tankegång som jag har haft länge. Och skrev om 2013 i denna bok. Och det är ju, alltså jag kanske inte har helt fel i olika, men det kommer ju att ta tid. Och det förstod jag när jag skrev boken. Mm. Jag räknar ju inte att man ska kunna göra förändringarna snabbt. Men Titanic, som jag säger, måste gå i rakt riktning. Annars går det på isberget. Väldigt enkelt.
Men då, just det där att du säger det kommer ta tid. Jag tänker, ja, hur halverar man produktion? Ska vi ha diktatur eller hur halverar vi, om man säger, den materiella konsumtionen till hälften?
För att kunna göra det så måste man göra ett ekonomiskt styrsystem. Eftersom vi har den starkaste kraften är ju kapitalismen, alltså att man får köpa fritt. Var en får köpa vad han vill och så vidare. Och det kan vi inte ändra på, men vi kan ändra till differentierad moms. Alltså om vi har ett kylskåp som inte fyller funktionen egentligen, utan den har kort livslängd, den går inte att reparera på särskilt och den går inte att återvinna. Och sen har du ett annat kylskåp som har en livslängd på 40-50 år. Den går att reparera delar på och den går att återvinna. Man har skaffat sådana material så att den går att återvinna. Då får man alltså se till att 80% av alla köpare köper den här dyrare. Och hur ska de göra det? Det gör de ju inte att det kostar 10 000 och det finns en för 5 000. Det går ju 80% att köpa den för 5 000. Utan då måste man med differentierad moms höja momsen på den för 5 000 upp till 8 500 och sänka momsen på den här 10 000 till 8 5. Så att den egentligen något mer, så att den är något billigare än den andra produkten. Man ändrar alltså då köpbeteendet, att alla vill nu köpa den här bra produkten som håller i 50 år för 8 500 och 20% köper bara den här produkten som kostar 8 700, säger vi då. Mm.
Men, jag fick en idé i huvudet när du tar det här. När man gör läkemedel så testas ju de av Läkemedelsverket att de håller tillräckligt god kvalitet, alltså, och inte har några konstiga, olämpliga kemikalier i sig och gör det den ska göra och så vidare. Ja. Och då får man gå. Skulle man kunna tänka sig och komplettera med att man har någon godkännande myndighet, alltså man testar. Jag menar, när företag testar livslängden på sina produkter så har de ju maskiner som stressar produkterna för att se hur länge de håller. Så att tekniken att testa hållbarhet, den finns ju. Och då uppfyller man inte det här då kvalitetskravet att hålla i 20, 30, 40 år. Då får man inte sälja produkten.
Man får sälja den, men man får en differentierad moms.
Ja, okay.
Man kan säga det väldigt enkelt. att den bra varan, den som är, fyller alla de här bra funktionerna, den ska alltid vara billigare än den dåliga varan. Det är det som är hela knepet. Att man får hela tiden sätta upp på de dåliga produkterna, man får hela tiden höja momsen, kanske till 100%. Och sänka momsen på den bra produkten, kanske ner till 10%. Och då får man den bra produkten alltid att vara billigare. Och då kommer köparna, hur lite informerade och hur ointresserade man än är, kommer de att titta på det lägsta priset och köpa den produkten och rädda jorden. De kommer att rädda jorden omedvetet. För att den differentierade momsen gör att den hållbara, bra, med lång livslängd, den kommer att slå ut den billiga produkten och den kommer att läggas ner eller ersättas av en superbra produkt.
Och då blir konsekvensen att alltså de då som producerar mindre bra, hållbara produkter, de kommer få lägga ner verksamheten. Och då blir ett antal människor arbetslösa, för fabriken läggs ner. Men då kommer din tjänstesektor in. Då får man gå in i tjänstesektorn istället. Alltså, där finns arbeten att få.
Ja, alltså man måste ju skilja på, exempelvis i Tyresö kommun, där får en pensionär exempelvis köpa städtjänster av kommunen för 350-400 kronor i timmen. I min värld med skattefrihet från botten så ska de kunna köpa den där städtjänsten för 100 kronor i timmen. Och då räknar jag med att det kommer att vara 4 gånger fler som kommer att söka de här städtjänsten. För det beror alltid på priset. Det kommer att vara många fattiga som köper den här, så kallade fattiga, som kommer att köpa den här tjänsten för 100 kronor i timmen. För det är ingen svart tjänst då, utan det är helt vit tjänst. Vem som helst kan upprätthålla denna. Och det finns ju 100 sådana här enkla tjänster. Du kan ju putsa fönster. Du kan passa barn. Du kan göra olika saker i trädgården. Är det 100 kronor i timmen vitt som du pratar om, så kommer det här att säkert fyrdubblas. Inte bara dubblas, utan man kommer att fyrdubbla enkla tjänster. Och det stora felet är ju rut och rot nu. Det är ju totalt precis tvärtom. Det gör ju att de här städbolagen, de tar ut 400 kronor i timmen och sen säger de till, ja men du kan ju dra av det. Ja men det går ju på våra skatter. Det är ju liksom precis det värsta man kan göra. Att fördyra tjänsterna i det kommande samhället, det är ju totalt åt fanders. Alltså, vi ska göra tjänsterna så billiga som möjligt för att vi ska ha många tjänster i framtidssamhället. Och vi ska ha få producenter bara till väldigt bra, nödvändiga produkter.
Men då undrar jag bara så här, pratar du nu... Alltså jag får intrycka att du pratar, det här borde man göra i Sverige, men borde man inte göra det här globalt? Och är det möjligt? Finns det möjligheter? Alltså kan Sverige gå före och skapa det här? Eller alltså, om resten av världen fortsätter i den gamla skolan, alltså konsumerar prylar, och vi är Bror Duktig, kommer det att funka? Ja, kan vi göra alltså, det?
Ja, men först måste man ju se vilken riktning man ska. Alltså, jag kan ju inte sitta här och säga i vilken fart och när och hur. Men jag pratar om Titanic då som exempel, som går mot isberget. Jag vill ju att båten ska gå precis åt andra hållet, mot säkerhet och en framtid. Och jag tänker ju mest på kommande generationer, det är det jag tänker mest. Om jag tänker på den politiska makten så anser jag ju att de kommande generationerna, som är ofantligt mycket fler naturligtvis än de som lever nu, de skulle ju ha makten, de skulle ju ha 51% i den politiska riksdagen. Men det är ju ingen som överhuvudtaget tänker på. De kommande generationerna är ju tusentals gånger fler än de här som är nu på 10, 20, 30, 40 år. Och det är ju det vi har, de här som är mellan 0 och 18 år nu. Det är 1,5 miljoner. De kommer ju snart att vara in i den här delen. Men då har ju vi förstört för dem. Vi har ju gjort en massa olika beslut som de inte kommer att kunna ändra i första taget. De borde ju vara med, alltså de borde ju vara med i riksdagen och som är 0-18 och ha alltså precis som jag kan representera dem från 0-18 år, för jag skulle jobba för dem oavsett vad de andra politiska partierna skulle säga till mig. Ja men jag jobbar för kommande generationer. Jag är inte intresserad av att jag ska få mer idag. Det är inte min del.
Men skulle man kunna tänka sig då så här att du inleder en folkomröstningskampanj, Greta for president, eller?
Ja, varför inte? Varför inte? Alltså hon är väl den mest seriösa människa som jag kan bara tänka mig. Hon skulle inte göra någonting för egen vinnings skull. Det skulle inte vara tänkbart en gång. Och det är inte för mig heller. Jag är totalt ekonomiskt oberoende. Jag behöver inte en krona för att göra någonting. För det här programmet eller för något annat. Eller. Nej, men jag... det måste ju vara personer som inte har någon intresse av att få ut mer av det här. Den här situationen som är, om man får en makt eller en möjlighet. Man ser ju, det är ju dagligen nu som det kommer att ja, de ska ha extra tagit resetraktamente, de har tagit dubbla bostäder och så vidare. Det är ju oförskämt. Jag ska aldrig kunna tänka mig att vara i en politisk situation och göra en sån grej. Det är emot allt.
Ja, jag nämnde Greta mer utifrån att hon har väl kanske en längre planeringshorisont än vad du har, så att vi är tryggare om hon får verka lite längre tid.
Absolut, ja. Men det är som jag säger att det hela är ju vilken riktning vi går. Alltså om vi går totalt i fel, därför jag har skrivit inte en siffra rätt, herr minister. Det beror ju på att jag kan inte se ett enda område där man gör fel. Där man gör rätt, ursäkta. Ja. När man verkligen gör rätt. Det är precis samma som nu har. Ja, nu ska vi besluta om 80 miljarder till militären om året. Och då säger jag, jag har mycket för miljön och den kampen. 15 miljarder. Och då måste vi tänka efter. Vilket är absolut mest nödvändigt? Och vad måste vi göra absolut nu inom 10 år? Ja, då är det att vi måste rädda klimatet. Det är inte att vi måste rädda militären och den. Det är ju naturligtvis en risk, jag vet det. Men klimathotet är ju ofantligt mycket större än militärhotet. Det är ju 1000 gånger större. För att vi kan aldrig backa tillbaka. Alltså det som händer nu kan vi... Det är otroligt svårt att backa bandet.
Nu sitter vi här och efterlyser en mer proaktiv politik, eller politiker.
Ja.
Vilket ansvar menar du... att den enskilda individen har då? Är det bara politiker som har ansvar eller också den enskilda individen? Jag ska förtydliga mig lite grann. Alltså, när man går på högskolan och läser nationalekonomi idag, då är en utgångspunkt att alltså begreppet economic man, alltså en beskrivning på människan. Och det här att människan är en economic man, det är ett engelskt uttryck. Det står för att människan är en egen nyttomaximerare. Jag vill ha så gott, ett gott liv som möjligt. Mm. Men det ingår också då i brevet. Men mina val är till gagn för alla. Alltså, jag maximerar min egen nytta, men det gör också att det kommer till gagn för alla andra. Det är den teori som används inom nationalekonomi. Mm. Är vi nyttomaximerare till gagn för andra, eller är det här bara ett hokus pokus?
Ja, alltså nutidsmänniskan är ju precis det. Den vill ju ha allt. Den vill bygga upp och köpa och ha alla delar. Men när man kommer upp i min ålder, om man är 77 år som jag, och haft 3 hus och 30 olika bilar och sportbilar och haft alla möjligheter och allting, så ser man att ja, men det var ju inte så absolut fantastiskt som man pratar om. Det var ju inte den biten att jag behövde mera prylar. Jag kan säga att jag har nästan inte köpt en pryl på de senaste 10 åren. Mer än alltså naturligtvis mat och vanliga delar. Bara för att det finns ju på second hand. Det finns ju enormt fina produkter från 50, 60, 70-talet på second hand som man kan använda. Det köper min sambo. Det är de få grejer som jag önskar mig då.
Men Douglas då, för att sy ihop säcken, jag är ju ute efter att på något sätt få din syn på den enskilda individens ansvar. Vi har ju pratat om att politiken borde ändra färdriktning, svänga om rodret på Titanic. Vilken roll spelar de enskilda, vad kan jag göra, eller vilken roll spelar den enskilda individen i det här fallet att rätta till färdriktningen?
Ja, utan väldigt stora systemförändringar så kan det ju göra väldigt, väldigt lite. Alltså om 10% slutar att flyga i Sverige eller i Europa så betyder det ju ingenting när Indien och Kina och så vidare bygger nya flygplatser och dubblerar sina flygdelar. Så att man kan säga att ja, i sig så har ju varje individ en enorm påverkan, men det är ju mera på det psykologiska planet att man helt enkelt, precis som Greta Thunberg, alltså att man går ut och protesterar och säger att ni måste göra någonting här, va, och åt delar. Och man börjar ju så smått ändra på tankegången att där det finns tågmöjligheter, exempelvis Stockholm, Göteborg, så ska man höja flygpriset ordentligt. Det ska vara dyrt att flyga, det ska vara billigt att åka tåget. Så att de sträckorna som det har man ju kommit till, men det räcker ju inte, utan man måste utvidga allt möjligt. En sak som jag är väldigt beklagad, som jag hade uppe väldigt tidigt, det var ju att man ska samboka bil. Alltså man bygger ut de här motorlederna in mot Stockholm och man bygger bostäder och man bygger företag och allt möjligt. Igår skulle jag in till stan och på läkarbesök, och det var ju fullsmockat. Jag har aldrig varit med om något liknande. Då var det 21:30. Jag tänkte att då kom jag väl igenom.
Du menar fullsmockat med bilar?
Ja, ja, totalt blockerat. Och det menar jag, om man då säger att man istället säger att under rusningstid, både morgon och kväll, säger att man måste vara fulla bilar, alltså måste vara 3-4 per bil, så skulle man ju snabbt halvera biltrafiken, morgon- och kvällstrafiken. Men det vägrar man ju, för att det är ju inte någon populär åtgärd att man ska samåka. Då kan jag säga att jag samåkte på 60-talet. Jag trodde jag var en prominent person. De hämtade och lämnade mig. Det var som privat taxi. Det var ju helt otroligt bekvämt. Jag behövde inte tänka någonting. De kom och knackade på och hämtade mig. Och så lämnade de mig. Och de få gånger jag hade något möte eller gjorde något annat så tog jag bilen då, privat. Och det är den delen liksom, jag kan inte fatta. Så på 50-60 år har det inte hänt någonting. Inte ett ljud om att man ska samåka. Vi ska ha de här avgifterna när vi åker ut i Stockholm, men det är ju ingen som ställer bilen för att det kostar 30 kronor. Vem ska ställa bilen för det? Då får det kosta 200-300 kronor per infart, om du ska tänka åt det hållet.
Då, Douglas, börjar vår tid gå mot sitt slut, och vi har i alla fall satt ramarna, tycker jag, för dina tankegångar. Men jag skulle gärna vilja göra en fortsättning där vi går och konkretiserar så att det finns förslag till lösningar i din skrift. Men det får vi ta upp i nästa program. Så jag tackar dig för idag, Douglas, och så hörs vi senare.
Tack själv.
Ni har hört Douglas Weiberg berätta om sin skrift Inte en siffra rätt, herr minister, som handlar om att politiken har kört in i väggen. Vi måste ha ett systemskifte. På återhörande.